Thursday Night Football mellan Saints och Falcons var så spännande, så vi tänkte ta och spela in en liten till podcast här inför söndagens bataljer, jag och Roggan. Men först lite tragiska nyheter från Kansas City, och då vet jag att Roggan, du har lite mer uppdateringar därifrån vad som hände.
Ja, det var ju så att det var Javon, vad heter han nu, Javon... Belcher, jag var en Belcher linebacker som sköt sig själv på deras träningsanläggning, vilket polisen rubricerar som murder suicide. Han sköt alltså sin flickvän med flera skott före och åkte sen till träningsanläggningen där han först pratade med Kansas Citys coach bland annat och sen sköt sig själv. Oerhört tragisk händelse. Våra tankar går naturligtvis till de drabbade och hoppas att de kan finna tröst trots allt som har hänt.
Till matchen då, Saints Falcons, som jag vet.
Ja, det var lite
många
mer
intressanta saker som hände.
Ja, lite mer trevliga saker där kanske. Jag tyckte det var en riktigt bra match, även om den inte varit den här så mycket poäng som vi kanske hade trott innan, så tyckte jag den var riktigt spännande och det hände så mycket konstiga grejer att det var en riktigt bra match. Falcons kom ut och tände på all.
Det började med en riktig mega rush från Turner, eller det var flera egentligen.
Ja, han hade
han på för en riktig bulldozer.
Ja, jag vet inte riktigt, deras O-line kom ut riktigt bra där. De har haft lite problem med den de senaste matcherna, men de kom ut och var riktigt taggade där och fick ju faktiskt Turner, som har inte varit så bra den här säsongen, och ser ut som Adrian Peterson på den där första driven.
Och då fick man ju direkt den här att det här kommer ju bli en 45-45 eller när Saints defense såg ut att vara så dåliga. Alltså.
De fick ju inte, nej, det var helt sjukt egentligen. De kunde inte stoppa honom för fem öre och jag hörde på sändningen att de ändrade lite formation till den här matchen. De använde inte sin fullback så jättemycket. Men i den här matchen så spelar de med en fullback i en så kallad I-formation eller off I-formation, vilket tydligen inte alls passade Saints, i alla fall inte på den första driven där de, ja, det funkar hur bra som helst.
Vad är skillnaden på en fullback jämfört med en running back som man brukar prata om annars?
Fullback är ju oftast en större back som inte springer med bollen allt för ofta, utan mer inne för att blocka. Ofta i running games har man en fullback som en blocker, och meningen är då att fullback ska komma upp på det som man kallar second level och antingen blocka linebackers eller deep backs som safeties eller corners, beroende på försvaret har. Och Atlanta spelar ofta utan det, utan de brukar ofta spela med ganska många receivers och tight ends, och sen så har de en single back formation om man bara har running backen helt enkelt. Men i den här matchen så använder de fullbacken i alla fall på den första driven, och han kom nästan varje gång och lyckades blocka den första defensiva killen som inte plockades upp av O-line, och det gjorde ju att Turner och Chris Rodgers fick ju 10-13 yards åtminstone nästan varenda springspel de hade, vilket var ju det är sällan jag sett en drive som nästan bara är springspel gå så snabbt. Den tog inte mer än 3-4 minuter. Och när man springer brukar det ofta ta mycket längre tid. Då trodde jag verkligen att det här kommer bli en lång kväll för Saints. De lyckades ju vända på det, i alla fall till en början.
Ja, det var ju upp till Saints offensen. Och vi hörde ju Breezy Packen innan mana på sina lagmedlemmar att this is our division.
Ja, det kändes ju verkligen som att
det är inte Saints division nu, utan det är Falcons division.
Helt klart. Falcons hade ju inte vunnit mot Saints på tre matcher innan, inte på förra säsongen och inte första matchen i år, och de har bara vunnit två matcher sen Matt Ryan draftades. Så han har haft problem mot Saints. Det kändes ju verkligen som att det var en väldigt viktig match för båda lagen, för Falcons del då, för att kunna visa att men vi kan minsann slå de här, och det tror jag behövdes för deras chanser sen i playoff, för hade de förlorat så hade de ändå gått till playoff med en helt annan känsla mot vad de nu går in. Nu har de visat att de kan vinna en väldigt tät, tuff match mot en väldigt bra motståndare som också var helt taggad. Så att jag tror att det var väldigt, väldigt viktigt för dem. Sen ska man väl i ärlighetens namn säga att det var inte direkt så att Atlantas offens briljerade i resten av delen av matchen. Utan det var deras defense som lyckades hålla dem kvar och med god hjälp av Drew Brees också, kanske man ska säga.
Saints var ju ändå riktigt nära på att komma tillbaka i matchen. Det var 17-7 till Atlanta precis i en halvtid.
Ja.
Och då hade ju faktiskt Saints en boll inne i endzone.
Ja.
Där Graham blir flaggad för interference.
Exakt, det var ju riktigt så. Man får ju inte gå in i blocks innan receiverna tagit emot bollen. Så den var riktig. Däremot så där schablar de ju. Jag tycker att Saints... Där så snappar de i bollen och Breeze sa efteråt att han trodde att han hade mer tid kvar. Så istället för att kasta den in i endzone där antingen blir touchdown eller incomplete pass, i värsta fall då en interception, men det ska ju inte få hända, så checkar han down. Han kastar alltså en kort pass. Och de har inga timeouts kvar. Och då är det 7 sekunder kvar. De hinner inte ställa upp sig och snappa bollen och spika den. Så att tiden går ut. Så istället för att i huvud taget få... De hade ju kunnat... En incomplete pass hade de kunnat få 3 poäng i alla fall. Vilket hade varit oerhört viktigt. Men så fick de istället 0. Så det var en sån där de verkligen klantade sig. Och det landade nog på Breeze. Och det här är nog ärligt talat en av de sämsta matcher jag sett. Om inte den sämsta matcher jag sett Drew Breeze göra...
Drew Brees kastar ju alltså 5 interceptions.
Ja.
Han kastar ingen touchdown pass.
Nej.
Vilket han inte har gjort sedan 4:e veckan 2009.
Nej, hans makalösa streak där med 54 raka matcher med en touchdown pass tog i slut här. Och det var dessutom... Han har aldrig kastat 5 interceptions i en match innan. Och dessutom så tycker jag nog att 4 av de interceptionerna är ju alltså direkt hans fel. Den femte som var den när han kastade till Chris Ivory som sen han inte lyckades fånga. Den kan man väl diskutera. Det är inget jättebra kast. Han kastade den ju bakom honom men den är väl mer otur kanske. Men de andra 4 är ju direkt ansvariga på honom och det är ju väldigt ovanligt att se Drew Brees göra den typen av misstag. Verkligen.
Sen var det en intressant play call som jag vet att de diskuterade på sändningen. Det var, ställningen måste ha varit 2013, va?
Ja.
Så går jag alltså Falcons för 55 yard field goal.
Ja.
Då hade de missat det här field goal, vilket ändå är ganska hög sannolikhet att man missade 55 yard. Jag tror det var hans näst karriär längst eller någonting.
Ja.
Hade de missat det så hade ju Saints haft en jättebra position för att gå upp och kvittera matchen till 20 lika.
Exakt.
Vad tycker de där? Var det helt rätt för eller ska man panta och vara konservativ där?
Alltså jag är ju mer konservativ men
även om jag gillar offensiva spel och tycker man ska gå på det på 4:e försöket. Men det här kändes.
Men vi ska komma ihåg där att det var den driven som Där allt vände. För att vi ska komma ihåg att fram till den driven så hade ju inte Falcons lyckats producera en enda first down sen i början av andra kvarten. Och här var i slutet av 3:e kvarten. De kom ingenstans och Saints lyckades ju mer eller mindre gå. De såg ganska bra ut förutom då att driven alltid slutade med antingen ett field goal eller att Breeze kastade en interception mer eller mindre. Allt momentum var ju till Saints fördel där. Och då lyckas ju Falcons defense då stoppa Breeze när i mitt tycke matchens bästa spelare John Abraham säkrar Breeze. Och då får en 4th and out. Och det var väldigt viktigt. För där tyckte jag någonstans att matchen svängde tillbaks till Falcons. Man kände momentum ändrades lite. Och då lyckas de var nog tvungna att få poäng från den driven för att så jag tycker nog att det är både och. Det var ju väldigt, väldigt gutsy call, måste man ju säga, om Mike Smith där och gå för det för så långt. Men Bryant har ju det benet för att kunna göra en sån lång field goal. Och då har 2-score game i den skedet av matchen tror jag de verkligen behövde. Så att med facit i hand är klart det var rätt. Men som du sa, den missat tror jag, då är jag inte helt säker på att matchen hade slutat som den gjorde. För de hade väldiga problem. Jag tycker faktiskt att Saints defense också spelade väldigt bra den här matchen. De tog iväg alla passningsalternativ. Den receiver som hade flest yards är Tony Gonzalez som är tight end, han 58. Och de som ska vara deep threat, Julio Jones och Rodney White, höll sig till 48 respektive 20 yards. Rodney White hade bara en enda catch i hela matchen, så att det såg inte alls bra ut. Så att det var nog väldigt viktigt, för att i och med att det var två score game också, så höll de, för Saints sprang bollen ganska bra tyckte jag. Började springa bollen väldigt bra där precis innan. De hade problem där. Hade de fortsatt så då hade de nog förlorat den här matchen. Så att jag tyckte, ja, med i det skedet så var det nog rätt beslut ändå. Även om jag normalt så tycker jag att man ska punta där.
Hur bra kommer Falcons kunna stå sig? Nu är de 11-1. De har, ja, väl vunnit divisionen.
Det beror på
att... Det är möjligtvis att Buccaneers kan gå om, men...
Ja, förlorar Buccaneers mot Broncos är det va? Så, ja, det är det. Så då är det klart.
Då är det klart alltså.
Men de borde ha vunnit. Och de ligger ju väldigt bra till att bli högst rankade också.
Ja, det kan ju se lite grann på vilket typ av lag de kommer att få möta här, och antagligen då på hemmaplan.
Ja.
De kommer antagligen ställas mot lag som Giants, kanske Packers, 49ers.
Det är inga lätta matcher, men...
Ett ljuger ju till viss del.
Ja, man brukar ju säga att man är så bra som ens record visar. Men nej, jag tycker de har ju alla bitar egentligen. Deras defense tycker jag ändå är väldigt bra. De har ju lite problem på cornerback med skador och sådär. Och väldigt, väldigt få avbitare. Men som exempel, de har ju Dante Robinson som jag tyckte gjorde en riktigt bra match. Och deras offense har ju egentligen alla vapen för att vara riktigt bra. Matt Ryan är väl den som har flest yards av alla quarterbacks, tror jag. Eller hade i alla fall för någon vecka sedan. Så att han är ju också väldigt bra. Så de har ju helt klart chansen. Men de har ju aldrig vunnit en playoff game så länge Matt Ryan har varit quarterback. Och det är därför jag tror att den här vinsten var så oerhört viktig. För att allting är inte bara talent och sådär. Utan det gäller mycket i psykologi. Och hur många gånger har man inte sett hur en enda vinst kan ändra en hel säsong egentligen för ett lag. Det har vi sett i otaliga sporter och i otaliga gånger. Så att jag tror att den här vinsten betyder så mycket mer än bara just en vinst. Den var så oerhört viktig. För det här var ju egentligen en slutspelsmatch, kändes det som, på atmosfären och allting. Och nu har de visat att de kan vinna den typen av matcher. Och det ger dem ju oerhört mycket självförtroende när de väl kommer in i slutspelet sen.
Och de hade faktiskt förlorat. Den enda matchen de har förlorat den säsongen var ju just mot Saints.
Exakt. Så det var ju ännu en orsak till varför den var så viktig. Jag vet inte riktigt. Saints det här året började ju oerhört dåligt. Men har ju verkligen kommit tillbaks. Men Drew Brees känns ändå inte som att han är lika bra som han var förra året. Jag tror han har flest interceptions i hela NFL till exempel. Just nu i hela ligan. Och det är ju... det trodde man inte inför säsongen. Men...
Det är ju för sig en konsekvens av att man kastar mycket så blir det fler interceptions.
Exakt, men han har ju kastat mycket. Och jag tyckte också att Atlantas defense verkligen, som också har varit så där, folk har ifrågasatt lite att det är väl den svaga punkten, har man väl sagt, mer eller mindre. Men jag tyckte ändå de visade, för att komma ihåg, det sa de också i sändningen, att normalt sett i en match så är en defense inne på ungefär mellan 62 och 65 snaps. Och jag vet att någon gång i tredje kvarten redan så var det alltså Saints 60:e offensiva snap. Så de var inne på säkert en bra bit över 70 snaps på matchen. Så det var ju... de var ju, fick ju sig en rejäl genomkörare och de lyckades stå upp. Det tyckte jag var strångt. Och deras... Asante Samuel gick ut rätt tidigt med skada. Deras cornerback som de tradade från Eagles inför den här säsongen. Och hans replacement gjorde det riktigt bra. Han hade flera spel som var direkt avgörande för att de skulle vinna den här matchen. Och det bådar ju gott.
Ska vi titta lite grann på de andra matcherna? Vi har några skadeuppdateringar.
Ja, exakt.
Bland annat Matt Forte såg ganska klar ut för Bears, eller hur var det?
Ja, han är i alla fall probable. Det brukar ju vi som spelar fantasy veta, brukar innebära att han spelar.
DeMarco Murray får antagligen spela i Dallas.
Ja, så det lär väl innebära att Dallas vinner ännu större mot Eagles, antar jag.
Jag tror inte jag ska spela Murray ändå i fantasy.
Nej, han är väl questionable, eller hur ser det ut?
Nej, jag tror att han är ganska klar för att spela, men han kommer inte spela så mycket som att han vore number one, utan
nej. Nej, det är sant i och för sig. Vinner de ganska stort så kanske de inte använder alls så mycket.
Samma sak med Max Fadden i Oakland är ju tillbaka.
Han förväntas väl också spela.
Ja, några spelar i alla fall.
Ja, däremot så är ju bekräftat att Ben Roethlisberger inte kommer spela mot Ravens. Och det är ju en jättestor nackdel såklart. För Byron Leftwich är fortfarande inte tillbaka till deras backup quarterback. Så att det kommer bli Batch som startade igen. Och han såg ju allt annat bra ut mot Browns. Så att,
jätteläge för Ravens att döda den här divisionen.
Verkligen. Och verkligen också spela bort Pittsburgh från slutspelet. Vilket de såklart hoppas på. Andra skador som är värt att nämna. Kevin Cobb är questionable för Arizona. Så deras quarterbacks situation är fortfarande helt uppåt väggarna. Det är väl Ryan Lindley som kommer starta där. Ja, jag vet inte riktigt om det är något mer som är sådär.
Det är synd om Fitzgerald.
Ja, det finns en rörelse som heter Release Fitzgerald, vet så skämt, så han förtjänar verkligen en bättre quarterback. Vi såg ju hur bra han var när han hade Kurt Warner till exempel. Han var ju grymt bra och han har även gjort bra säsonger trots att han inte haft någon bra quarterback, så att ja, man kan ju egentligen bara gissa hur bra han hade varit om han hade haft en okej quarterback. Många hävdar ju att det är Calvin Johnson som är den bästa wide receiver i ligan, men om Fitzgerald hade haft Stafford som quarterback så tror jag att det hade sett lika bra om inte bättre ut för honom. Han är grym och det är verkligen synd om honom som spelar i ett sånt lag.
En kille som är tillbaka men ändå inte får spela är ju 49ers Alan Smith. För där har de bestämt att Kaepernick, eller vad du ska uttala det.
Ja, Kaepernick tror jag.
Kaepernick är San Franciscos nya starting quarterback.
Ja, det verkar ju så. I alla fall ska han starta nu mot Rams. Men det är ju, eftersom Alex Smith är tillbaka så helt redo för spel, så verkar det som att de ska gå med Kaepernick. Eller åtminstone tills han börjar svikta.
Och alla verkar inte vara överens här.
Nej, det är väldigt mycket sagt om det. Det finns ju två sidor. Dels den ena som tycker att Alex Smith har bevisat att han kan hantera det här offenset. Han tog dem ju till ett play från Super Bowl förra året. Han slog Saints på ett väldigt imponerande sätt. Och att de borde gå med honom eftersom han ger dem bäst chans att vinna nu. Så det finns andra sidan som säger att Kaepernicks upside är högre än Smith. Och det där kan jag hålla med. Smith har ju inte varit så bra tidigare i karriären, ska vi komma ihåg, och jag tror inte han kommer bli så mycket bättre än vad han är nu. Kaepernicks upside är ju egentligen enorm. Han är ju lite av en RG3 light som han har sett ut på sista tiden. Med väldigt bra passningar och väldigt rörlig och sådär. Och det är många som hävdar eller hänvisar till när Tom Brady kom in i ligan 2001 när han ersatte Bledsoe när han var skadad och kom in och tog dem till Super Bowl. Så det är många som hävdar att, eller hänvisar till den situationen, att det finns många, många likheter skulle man kunna säga. Och att John Harbaugh nu vill kolla vad Kaepernick egentligen går för, eftersom hans upside helt enkelt är större. Och jag vet att du till exempel har fattat tycker rejält för Kaepernick.
Nej, men jag tyckte att han kommer ur fickan på ett jättebra sätt. Han har ett jäkla löpsteg.
Han är,
han, han känns, han, det känns som att han har koll på läget, men det, det är kanske bara ett, någon nybörjarinstinkt att man, att man inte liksom har några, man ser inga hinder.
Nej, det, men det kan ju också vara, vara bäst i det här läget.
Ja, men precis, ja. Men sen kommer ofta verkligheten i kapp när man börjar tänka för mycket, och just nu så har han inga gränser utan han bara går för det.
Det är väl det som är problemet sen i slutspel, när det börjar komma in nerver och annat, om han verkligen är bättre än Smith då, jag vet inte. Det är ju, jag tycker också att Kaepernick ser riktigt bra ut, och just nu ser han ju bättre ut än vad Alex Smith var, eftersom han har både running ability och passar väldigt bra. Alex Smith är ju, han är ju inte någon mobile quarterback direkt, så de tappar ju en dimension där. Men
det är det, ja, som är så svårt med QB-positionen också, för det är ju ett begränsat antal quarterback som kan spela, och du vill ju i princip inte spela någon annan quarterback under de här 16 matcherna plus eventuellt slutspel.
Nej, du vill ju ha en
startspelare. Är du inte någon av de här top quarterbacks som går först i draften, då får du ju svårt att slå dig in.
Ja,
hur gör man då i ett lag som har spelat med en quarterback i så många år, vi säger Brady till exempel?
Ja.
Hur ska de göra när han inte ska spela längre? För då har de inte hunnit skola in dem, för att Brady har ju spelat alla matcher.
Mm. Ja, det där är, det är ju a $1 million question i alla lag. Hur ska man få en bra starting quarterback och helst vinna direkt? Det som är ju att NFL är ju bara business. Man har inte råd att vara sentimental. Så det gäller att spela den som man tror är bäst. Ett exempel, vi har ju Brady exempel. Han draftades inte förrän i sjätte rundan. Fick chansen då när deras starting quarterback blev skadad, och tog den ju med råge. Ett annat exempel är ju exempel Russell Wilson, som har startat för Sea också i år. Han draftades ju tredje rundan, tror jag det var, i år. Och då hade de ändå tradat till sig Flynn från Packers, som dessutom hade gett $26 million i kontrakt. Så han är ju väldigt, väldigt betald. Och Russell Wilson slog honom på training camp och visade att det är jag som ska vara starter. Så allting går ju så länge man visar att man klarar av att spela det. Men vi ska komma ihåg att de brukar säga att NFL är en week-to-week league. Bara för att man är starter en vecka behöver inte betyda att man är det nästa vecka. Och just det du nämnde då om när Brady slutar. Ja, det finns ju flera exempel på när det har gått bra och dåligt. Ett bra exempel är till exempel Green Bay Packers. Aaron Rodgers, han tog över när Brett Favre gick i pension första gången. Sen kom han i sig tillbaka, men inte till Packers. Han hade då varit backup för Favre i flera år. Och kom in och var ju helt lysande. Och är ju, ja, som vi vet idag, en av de bästa quarterbacksen. Det finns andra exempel där det inte alls har gått bra.
För den situationen som kan bli för Patriots är att de inte ligger så bra till i draftrundorna.
Nej.
I och med att de antagligen kommer vara topplag ända tills Brady slutar.
Ja, det är ju få lag som har det som exempel Colts, som först draftade Manning i number one overall och spelade med honom fram tills han var skadad. Och då var de så dåliga att de helt plötsligt fick number one overall igen. Det är ju väldigt få lag som har den lyxen. Grejen är ju att man måste ju försöka hitta en quarterback som man kan utveckla under tiden. Och sen börja spela då när ens star quarterback slutar eller blir skadad eller hur det är. Det är väldigt, väldigt olika hur en sån transformation går till och hur den går. Det kan gå både väldigt bra och väldigt, väldigt dåligt. Det är den absolut svåraste och det är den absolut viktigaste positionen. Och det är därför som quarterbacks nästan alltid går som nummer ett och ibland som nummer, ja, ganska ofta som nummer två också.
Då är ju frågan då om man ska spela Kaepernick istället för Smith. Smith som gick som number one.
Ja.
Kaepernick gick i andra rundan, läste jag till mig här.
Ja.
På andra sidan är väl inte Smith jättegammal, om jag inte minns fel. Han är väl inte 30.
Nej, han är väl 27 tror jag. Så han har ju ganska många år kvar. Men han var ju ett sånt exempel på en sån transformation gick dåligt. Han var ju draftad för att spela. under flera år så underpresterade han ju väldigt mycket. Och har ju först förra året egentligen haft en bra säsong. Och det är ju ingen garanti för att man får spela var starter. Jag vet att 49ers var ju ute efter Peyton Manning den här sommaren till exempel. Vilket väl egentligen visar på att Harbaugh tycker att Smith är väl en duglig quarterback, men han kommer aldrig bli mer än det. Han kommer vara en medel quarterback.
Om du ser man Hansen där Kaepernick.
Ja, eftersom han har då spelat så pass bra som han har gjort. Han har kommit in och spelat väldigt, väldigt bra. Och gett lite mer energi, tycker jag det ser ut som också, till hans receivers och så. De anstränger sig lite extra för att fånga bollen och liksom make plays för honom. Och det är också väldigt viktigt. Och hans upside är ju väldigt, väldigt stor. Han kan göra alla kast. Tycker jag har visat på, han gör väldigt många checks när han är vid line of scrimmage, och han har visat att han har det här extra elementet som blir allt vanligare i NFL, att man har en mobile quarterback som kan fixa first downs av sig själv med sina fötter, samt göra touchdowns också som han gjorde mot Saints till exempel. Så att
för motståndarförsvaret får ju en helt annan huvudbry när de vet att quarterbacken bara kan sticka.
Exakt.
Det är en helt annan sak. Du måste ställa någon spelare för det. Du kanske får någon spelare mindre på linjen, så att du kanske är running back.
Ja, men det ska bli kul att se framåt här, för att jag är inte helt säker på att om man börjar darra, att han får spela vidare. Tyvärr för dem är det så att darrar han i slutspel, så då tar det ju slut där, eftersom de antagligen kommer förlora då. Men spelar han så här bra, så nu har han ju ändå satt honom före Alex Smith, och fortsätter att spela bra, då har han ju ingen anledning till att byta. Då kommer han säkert vara kvar. Men det är ju frågan, det riktiga testet kommer ju den matchen han inte spelar så här bra. När han kanske kastar några interception och inte alls ser så bra ut, vad kommer hända då? Kommer han bli bänkad igen, eller kommer han få chansen att spela ändå? För att vi vet ju också att rookie quarterbacks kommer göra misstag. Så är det gör ju alla. Även Andrew Luck till exempel har gjort en del rookie mistake, och det är ju en del av att lära sig att spela i NFL.
Jag såg Breeze häromdagen.
Ja, exakt. Han har inte lärt sig allt än. Nej, men så är det ju.
Vad tror du om matchupen nu då? Kaepernick mot Rams defense. Jag kanske till och med ska kolla på en Rams-match nu här.
Ja. Rams defense har väl inga sådär superstars egentligen. De spelar dock stabilt. Det är sällan när det blir några high scoring game, och de spelade faktiskt lika mot 49ers sist i San Francisco, så att det här blir ju på hemmaplan, vilket inte behöver betyda så mycket. De förlorade väl hemma mot Jets, tror jag, ganska stort och tydligt, så att de var väldigt unga också, så att det känns som det är antingen eller. Antingen kommer det gå väldigt bra och de kan få stopp, och det blir en väldigt tight match, eller så San Francisco har sett jättebra ut, så att det skulle ju kunna bli en blowout där också.
De är faktiskt stor favorit.
Det tror jag säkert. De såg ju riktigt, riktigt bra ut mot Saints, och Saints är ju ett bra mycket bättre lag än vad Rams är egentligen.
Hade Smith spelat så hade jag spelat Rams.
Ja, eller hur? Allt så mycket förtroende i honom.
Rams plus 7,5 hade jag spelat.
Exakt.
Ja. Har du något annat du vill tillägga? Vilken match ser du fram emot mest nu?
Ja, jag får nog välja Steelers-Ravens ändå. De är alltid så himla jämna och täta och tuffa, så att den ser jag verkligen fram emot. Annars så ska jag väl bänka mig framför Seahawks-Bears, tror jag, på tidiga matchen, och sen blir det väl Steelers-Ravens.
Du är lite mer fond av defense än vad jag är.
Ja, jag gillar de här täta matcherna. Så att, och sen blir det väl att pina sig genom Eagles Dallas också, sen sent på söndag natten, om jag orkar vara uppe för att se den. Det känns redan nu som att man känner sig som en självplågare när man sätter sig och kollar på den, men jag får väl ta och göra det.
Då återstår det väl bara egentligen en fråga: kommer du vara first on the field imorgon?
Självklart, klockan 1 är jag bänkad med allt som behövs, och kommer sitta där till klockan 7 och kolla på på NFL Network.
Många Budweiser blir det.
Många Budweiser.
Bra, då hörs vi imorgon i matchen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Tja.